Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Peppe!
Vad har du läst i veckan?
Jag har läst en bok som heter Små eldar överallt av Celeste Ng, och hennes efternamn stavas NG. Och hon är född 1980, en amerikansk tjej som är så där super välutbildad, som står på baksidesfliken. Hon har gått på Harvard, och sen så har hon gått på något annat fint universitet som jag vet har någon sån här kreditskrivprogram, University of Michigan. Och hennes första roman heter Everything I Never Told You, och båda de här böckerna har fått lite utmärkelser och så. Så helt klart succédebut. Jag blir lite full i skratt för att boken handlar så mycket om ambition och vad är de rätta kretsar. Den här amerikanska meritokratiska överklassdrömmen. Det är så roligt att det är sån här kräddiga citat på framsidan och baksidan av Reese Witherspoon säger: att säga att jag älskar den här boken är en underdrift, den rörde mig till tårar. Och sen så på baksidan så är det ett citat från Roxane Gay, den här upphöjda feminist intellektuella akademikern då, och författaren, och så John Green, superpopulär författare, ungdomsromaner bland annat. Och så att man blir liksom nästan lite så här, I'm not worthy, redan innan man börjar läsa. Men jag tyckte om den, och jag har faktiskt läst klart den, vilket jag inte alltid gör när jag bara har en vecka på mig. Men det är ju för att jag har varit ledig förstås och haft en massa tid här i mellandagarna och så. Det är 13 dagar nu när vi spelar in, 13 dagars afton när vi spelar in där. Oj, det är klart vi ska prata om Shakespeare då sen. Det är ju en magisk dag. Du ska prata lite om Macbeth sen. Men och den här boken var väldigt svajig, tyckte jag. Den har en intressant premiss, eller den man förstår i början att det kommer vara ett bråk som handlar om en bebis, om en adopterad asiatisk bebis hör till den familjen som har hittat den, eller den biologiska mamman. Och det här temat, hur det är att vara amerikan med andra generationens invandrare, eller första för den delen, från Asien i USA. Det liksom löper som en röd tråd med några bifigurer och en diskussion då, som sagt, kring det här etniska ursprunget och vad du har för ansvar som adoptivförälder, så att säga. Och
Celeste, alltså, det låter ju otroligt intressant.
Ja, jätteintressant. Det är ju... Jag tycker att det här, det är fasen dags att prata om det, den asiatiska, vad ska man säga, erfarenheten i USA. Och det är så intressant för att amerikaner som är andra generationens invandrare med föräldrar från Kina eller Japan, eller framförallt Kina då i det här fallet, har ju en sån, det är såna dramatiska skillnader i klass, vad ska man säga, klassresa, så att den amerikanska synen på överklass som är otroligt, till otroligt stor del baserad på meritokrati, den berör verkligen de här asienamerikanerna som kommer från otroligt, om jag bara nu drar alla över en kam.
Men Asien, det är väl ungefär ett land?
Ja, nej, nu har jag ju faktiskt bott i Kina och har lite koll på att det finns olika länder och 80 olika språk bara i Kina och så. Så jag är inte helt dum i huvudet, men det är i alla fall en otrolig arbetsmoral hos många av de här andra generationens invandrare, inte bara från Asien. Så att barnen sliter ihjäl sig i skolan, får skithöga betyg, kommer in på så här tunga universitet som Celeste och Harvard i det här fallet, och tillhör då liksom plötsligt den amerikanska överklassen, vilket man gör. Har du gått på en Ivy League-skola, då har du liksom gjort en sån jäkla klassresa och du får en ingångslön som är liksom 3 gånger högre än någon som har gått på en vanlig state school. Och samtidigt så kanske dina farföräldrar liksom jobbade i en restaurang eller någonting sånt. Så att det är sån,
men det måste ju ändå kontraster. Vara ganska ovanligt. Är inte USA en av dem att ha en otroligt trög social mobilitet? Är inte det allra, allra vanligaste att du föds i samma klass som du... som, alltså du är i samma samhällsklass som du föds i. Otroligt svårt att kunna... Alltså jag säger inte att det inte finns folk som kan kämpa in sig till Harvard och Yale. Men att... men mest är det ju folk som har förutsättningar från början, vars föräldrar har råd att ha dem i dyra privatskolor och ha tutorer och en massa annat hjälp.
Ja, jag tror att du har helt rätt i det. Men de som kommer igenom det här nålsögat, det är inte helt ovanligt att det är barn med asiatiskt påbrå som lyckas med det.
Kommer du ihåg den där boken som hette typ att vara en förälder, att en mamma ska vara som en tiger, skriven av en amerikansk asiatisk kvinna som berättar hur hon verkligen, hur barnen inte ska ha roligt utan de ska lära sig spela violin och lära sig främmande språk, och hennes uppgift som mamma är helt enkelt bara att göra dem så framgångsrika som vuxna som möjligt, som provocerar otroligt många människor, som antagligen provocerar fler människor i Norden än i USA.
Provocerade enormt många människor här i Sverige. I USA är det ändå mycket mer acceptabelt det här med att är ditt barn begåvat inom musik då, att hen får lov att öva 3 timmar om dagen från väldigt, väldigt unga år varje dag, rain or shine, och inte gå på kalas och såna här saker, även om det börjar luckras upp lite grann. Men det är ju inte, här skulle det ju, i Sverige är det ju förbundet med liksom, du vet, ring barnavårdsnämnden. Här är det nästan tvärtom, att du, oj, 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 du får absolut inte sätta någon press, och läxor ska vi inte ha och sådär, så att det är en jäkla skillnad.
Men kan det också handla om att det verkligen inte finns någon som helst skyddsnät i USA? Om du inte klarar dig, liksom, om en hyra faller bort, så då kanske du är ute på gatan. Medan i Norden har vi åtminstone än så länge någon slags socialsystem som fångar upp en om inte allt går exakt som planerat.
Ja, det är precis det här den här boken handlar om. En invandrare från Kina som råkar falla genom systemet för att hon blir med barn och hennes man lämnar henne, och hon får försöka hanka sig fram då, kommer efter med hyran, kommer ännu mer efter med hyran, och magen växer, hon försöker slita på någon restaurang, tjänar ingenting, och så till slut så lämnar hon bort bebisen och förmodligen också har någon slags sån här förlossningspsykos. Och sen så när hon väl kommer, liksom kommer på fötter, hon vet inte vem hon ska fråga heller, hon kan knappt engelska och vet, får ingen hjälp, men sen så lyckas hon ändå komma på fötter, och då den här bebisen adopterad, upphittad och adopterad av ett oerhört förmöget par i en väldigt välordnad villaförort. Hela den här boken utspelar sig i en villaförort i Chicago som heter Shaker Heights, där alla har, du vet, 3-4 bilar. Kidsen kör omkring en Explorer till high school. Alla ska gå på antingen Yale eller Harvard eller Princeton eller någonting sånt.
Är det en verklig, liksom, är det en verklig plats alltså? Ja, och Chicago menar jag. Är det,
ja, precis. Och Celeste, det är det här Shaker Heights, och Celeste Ing har vuxit upp där själv då. Och en central grupp människor i boken är en familj som tillhör den här elitklassen, som liksom personifierar Shaker Heights, familjen Richardson. Och så har de en hyresgäst som heter Mia Warren, som kommer med sin dotter, ensamstående mor med sin dotter, i samma ålder som Richardson-ungarna. Och den här hyresgästen, hon är konstnär, hon är fotograf, så hon har, och lever för konsten, så hon jobbar bara så att hon kan få ihop så att de precis klarar mat och husrum, hon och dottern. Och resten av tiden ägnar hon åt sina fotografier, som är fantastiska, hon är väldigt duktig, men hon säljer bara precis så att de klarar sig, för att det är mycket viktigare att leva för konsten, medan de här Richardsons är diametralt motsatta. De är instängda i ganska tråkiga arbeten, mamman och pappan. Men det är mycket viktigare att få in de här pengarna och hellre förverkliga, vad ska man säga, den amerikanska monetära drömmen än att förverkliga sig själv och sina själsliga ambitioner eller sina känslor för kanske... Ett av barnen blir i alla fall förälskat i den här konstnärens dotter, och så de här kontrasterna kommer fram då hela tiden. Vad är viktigt i livet? Det här otroligt prydliga villasamhället som förkroppsligar den amerikanska drömmen, eller är det ett fängelse? Är det en gyllene bur där alla blir alltså likadana?
Intressant är det du sa, den amerikanska monetära drömmen. Det som aldrig slagit mig, nu när jag säger det, inser jag att så är det ju. Det handlar ju enbart, den amerikanska drömmen handlar om att bli rik, punkt slut.
Ja.
Det finns ju liksom ingen annan, ingen som nyanser där. Utan det är bara att bli så rik som möjligt.
Ja, och de här skolorna som du sliter ihjäl dig för att komma in på genom att gå såna här prep schools och ta såna här college-kurser redan i high school och allt det här som man gör liksom, och gör typ lägger in fäktning på schemat för att det får dig att sticka ut, och då är det lättare att komma in på Yale, och du vet, du kanske skiter i fäktning, men allting handlar om att liksom få in ungarna på de här skolorna. Det har ju väldigt mycket att göra med att då har du fått en sån här lyckad stämpel, och så får du de bästa jobben, och det är inget skämt, det är verkligen så. Det kommer alltså talangscouter till din skola, precis som Michelle Obama skriver i sin självbiografi, och liksom letar upp ungarna på Princeton och bara, välkomna att till intervju här på vår fina advokatbyrå, för att vi anställer bara graduates från Princeton eller Harvard eller vad det nu kan vara. Och då är du redan utestängd om du har gått på en mellanskola. Samtidigt så är det lite tråkigt. Det är lite tråkigt att höra om den här, i mitten av boken höll jag nästan på att faktiskt lägga den ifrån mig, för Celeste Ng, jag tycker att hon borde ha redigerat bort en del av det här, hur det är att gå på en fest med andra high school ungdomar i en väl alltså rika kids som super med andra rika kids. Det är inget kul. Och de här referenserna till vilket band som spelar eller vilken t-shirt man hade på sig eller vad man hade för dojer eller vad, du vet, så
när du spelade sig
på 90-talet, det är ju liksom hennes generation, kan man säga då. Eller kanske till och med sent 90-tal, 2000-tal, då får ni ju ett decennium yngre än vad jag är. Och jag visst, jag fattar de där referenserna, men det är så tråkigt. Jag vet inte, kanske hade jag tyckt det hade varit roligare om det hade handlat om motsvarande i Sverige, men det är tveksamt. Du vet, det blir lite så här debutromansjuka ibland, att man liksom gräver ner sig så här jävla tonårsminnen. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår verkligen.
Och boken tappar tempo så mycket när hon håller på med alla de där referenserna och miljöbeskrivningarna. Och Caleb Wilson satt och hångla och pratade fotboll med den, och hon var cheerleader. Och så man bara, snark.
Är det för att det blir en blinkning till en ganska snäv grupp ändå som det blir tråkigt? Och för att man känner igen gruppen, men man liksom kan inte relatera till den, och då känner man bara, kan vi move on liksom?
Ja, eller så kanske bara blir för mycket. Den här romanen hade mått bra av att få den där partiet i mitten, bara klipp bort det. För sen när det väl tar fart och konflikten mellan den konstnärs mamman och som dessutom blir anställd och arbetar liksom extra jobbar som typ städare hos den rika familjen. Mm. När den eskalerar och de här värderingarna krockar och Richardson-barnen tyr sig till den här fotografmamman, ja, för att de liksom instinktivt så förstår hon dem bättre än deras egen strebermamma. Och det är jäkligt skickligt gjort när hon man vet att snart kommer en katastrof att inträffa, och dessutom när det är tonåringar och sex och hormoner och sånt inblandat, så blir det ju lite så här komplicerat ibland.
Det låter ju bra. Alltså jag blir ju sugen på den ändå, trots din sträng mot hennes...
Hennes Ivy League name dropping.
Ja, exakt.
Jag
ja,
kanske bara är avundsjuk. Du, vad har du läst i veckan?
No, precis som du sa, jag läste Macbeth, men inte i Shakespeares tappning utan i Jo Nesbøs tappning, alltså den här norska deckarförfattaren och barnboksförfattaren för den delen.
Åh, då ska jag säga till min man att du hörsammade hans lästips.
Ja, kul. Det gjorde jag. Ja, du nämnde den i förra avsnittet, och jag tänkte att nej, nu ska jag ta mig an, för jag gillar ju faktiskt Jo Nesbø väldigt mycket, alltså hans antihjälte Harry Hole som... Ja, är ju en stor favorit. Så konstigt egentligen, för nästan alla deckarhjältar är ju lite av antihjältar. De är lite alkoholiserade och lite slitna, men ändå har alla hjärtan av guld. Och det är ju, jag förstår inte varför jag är så förtjust i Harry Hole, för han är ju liksom, han är ju vilken som helst, han kunde ju spela huvudperson i vilken som helst deckare, men det är någonting, kanske han bara är oerhört välskriven och mänsklig, därför som jag är så förtjust i honom. I alla fall så är det praktiskt taget Harry Hole som spelar Macbeth i Jan Esbøs version av den här klassikern.
Det är så det är alltså Harry Hole som blir en maktkorrumperad despot.
Ja. Jaha. Men det är inte alltså han heter Macbeth, men om man har läst Jan Esbøs tidigare böcker så känner man igen. Det är en person som har vuxit upp på barnhem, som har haft problem med liksom missbruk förut och nu tagit sig ut. Han är god i grunden, men han är korrumperad av människor omkring sig. Och det är, ja, men jag tycker det är, alltså den är cool att läsa, för att har man någon aning om, nu, jag tänkte faktiskt helt enkelt på dig Karin, för jag tror du ska ha mycket bättre analys här på den här gör du som liksom har studerat litteraturvetenskap, men jag har ju liksom så okultiverad ändå inte att jag inte skulle förstå eller veta vad Macbeth handlar om, så har man minst lilla koll på den här, så är det en rolig, det blir en rolig parallell. Den här utspelar sig, den här Jan Esbøs version utspelar sig på 1970-talet alltså, och i en norsk stad där det är mörkt och regnigt och liksom industrin håller på att stänga och alla liksom landet, det är en stad som det inte går bra för, och den förra polischefen har varit otroligt korrumperad, och det kommer upp en ny polischef. Och då får Macbeths flickvän, Lady, inte Lady Macbeth, utan Lady, hon äger ett kasino och hon har bestämt sig för att det är Macbeth som ska bli ny polischef. Och för att kunna bli det så måste han döda den nuvarande polischefen.
Och det är ju precis samma story som i Shakespeares Macbeth, förutom att de är sådana här klanledare i Skottland då.
Och ja, men precis.
Lady Macbeth och Laird Macbeth dödar då hans liksom överhuvud och mentor, eller hans kung.
Precis, och dolkarna är med, och det finns ju tre häxor som finns i Shakespeares version, och de är nu de kommer fram i den här versionen som tre prostituerade som viskar fram liksom, som kommer att hända.
Just och, det, de gör en spådom, det är precis som i 13 dagars afton, det är alltid så här liksom häxor och lite magiska övertoner i de där gamla Shakespeare-pjäserna.
Ja, och Lady är, hon är också, hon är en ovanlig kvinna eftersom hon inte vill ha barn. Och hon säger någonstans, det gör hon väl också i Shakespeare version, hon säger någonstans att hon skulle ta sitt eget barn ammandes från sitt bröst och slänga barnet i väggen så dess skalle krossades. Och för att visa att hon är, ja men hon är inte en vanlig kvinna, hon är ond. Och det är hon som då hetsar Macbeth till att göra liksom de här illdåden, och tillsammans så tillsammans är målet att de ska styra staden genom att vara, för att han ska vara direktör hos polisen, och hon ska styra över kasinot. Och om man får säga någonting på den minussidan är att fy fasiken var den lång. Ibland känner jag att det är för mycket deckare och beskrivningar av motorcykelgäng som med droger, och det känns som om John Esbjörn liksom ville slänga in, han vill hålla sig trogen den gamla versionen, men han vill också belöna de som älskar honom för hans deckare, så det måste finnas det här blodbaden, den här spänningen.
Och nu ska jag säga något jättepinsamt, men jag tänker alltid killbok.
Ja, det är absolut inte så pinsamt.
Usch, vad generellt.
Nej!
Men alltså det här,
jag får faktiskt säga så.
Ja, men det är som såna här GV-böcker eller ja. Jan Guillou-böcker. Så här, gud, sida upp och sida ner om någon jävla pistol eller någonting.
I
eller
know.
Hur man kokar crack. Eller hur man, det är den här kriminaldetaljerna. Så här, vad då vill de att läsarna ska bli liksom fullblodskriminella? Jag fattar inte fascinationen med det där, men... Vi är lagda åt olika håll helt enkelt.
Man kan verkligen se hur författarna har frossat i research-delen när de har skrivit de här böckerna. Verkligen gått in liksom i ett träsk av olika vapen, eller hur man då kokar knark och sen kommer ut några månader senare som med all kunskap, och det vill de nu förmedla till sina läsare. Ja. Men alltså, du får väl hälsa Peter att jag tyckte om den. Det var en superbra så här, julledighetsbok som man bara kunde... Ja, men jag också faktiskt tycker det var lite fint att kunna känna sig, att få en uppdatering på Macbeth. Han har verkligen gjort något genialiskt. Han har gjort något i en gammal klassiker och en deckare. Liksom två, nu vill jag inte säga att deckare liksom är dålig litteratur, men liksom att kombinera två stycken litterära genrer som sällan träffas och som det är helt olika människor som brukar njuta av dem. Och nu har han fått ihop dem. Jag tänker att det är kanske bra. Det är ett fint möte i denna polariserade värld.
Det är ju skitkul att han får liksom, i alla fall i Peters fall som älskar också Jon Esbø och Harry Hole-böckerna, att faktiskt bli intresserad av Shakespeare då, som jag älskar. Så nu tyckte Peter så, men nu får vi gå och se Macbeth tillsammans. För att senaste gången fick jag ta med vår vän Anita Clemens som somnade mitt i andra akten när vi var på Macbeth. Ja, så att jag behöver ta med en ny dejt, och kanske Peter håller sig vaken i alla fall. Jag har ju fattat att Harry Hole verkligen använder sig av alla de här karaktärerna, eller åtminstone inte alla, det är så fruktansvärt många roller i Shakespeare-pjäs, men åtminstone Macduff och Fleance och Banco och Hekate, den här häxornas gudinna, som då har olika roller, kanske någon så här typ knarklangare eller gängledare eller någonting, men ändå plotten, intrigen är liksom densamma, även om det handlar om
annat. Ja, men han är väldigt trogen intrigen. Och ja, men den är, ja, men fan, jag tror faktiskt skulle gilla den. Den är otroligt lång, men jag tror att kanske det är en killesak att säga det också, den är lång, Karin. Men du borde kanske ändå testa. Nej, men jag tänkte mycket på det. Jag tror du skulle fucking liksom njuta av att läsa den, för att du skulle se alla små blinkningar som jag kanske har missat.
Ja, det kanske är ännu roligare då.
Ja, det tror jag verkligen.
Jon Esbø, han har väl gjort flera såna där takes på klassiker.
Men hur kan hinna han? Jag tycker att han kommer ut med en bok varje år liksom.
Nej, det är superfascinerande. Han verkar vara som någon slags, jag vet inte, han verkar ha superkraft, den här mannen.
Ja, eller så kanske han helt enkelt har tid att skriva böcker eftersom det går så bra för hans böcker. För jag tänker att det är ju, de flesta av oss som skriver böcker gör det vid sidan om ett jobb som ger oss lön, som vi måste försörja oss på. Men om man skriver böcker som betalar en bra lön, så då kommer ju strunta i allt annat och verkligen sitta ner och skriva. Och då blir det kanske möjligt att ge ut en bok varje år.
får man tänka på Agnes Lidbeck som berättade om hur hon liksom kom hem från sitt vanliga jobb och så sätter hon en äggklocka och så skriver hon på kvällen och du vet, när barnen har somnat och så där. Hur jäkla disciplinerad man måste vara som författare när det finns sådana saker som barn och brödföda som dikterar, och det vill säga i 99% av fallen. Jag är så jäkla imponerad av det. Jag har försökt att skriva här nu under semestern, och då är det inte ens, då håller jag på med en fackbok då. Men fasen vad svårt det är när det är liksom en gång i timmen, mamma, kan du kolla på mitt slime? Alltså, de är ju gulliga, men man blir lite så här, min lilla älskling.
Oh, gud, vilken hög igenkänning jag har på den.
Och så måste
jag skriva en hel bok med Miley i famnen, alltså. Det är ju klag, men det är svårt.
Du har ju lyckats, snart kommer din nästa barnbok väl?
Ja, den kommer i februari. Jag ska bara redigera den. Men hör du, två andra författare som också talar om det här är två finlandssvenska författare, Maria Turchaninov, som skriver fantasy, väldigt bra fantasy. Hon har ju flyttat ut från Helsingfors med dyra storstadshyror till en mindre ort, till Karis, för att helt enkelt nu vet jag inte hur mycket, jag har verkligen ingen insikt i hennes ekonomi, men jag kommer ihåg att hon sa det en gång åt mig, att för henne är det helt enkelt en möjlighet att skriva böcker om hon har en lägre hyra och på alla sätt liksom lägre utgifter. Och jag vet att en annan finländsk författare som är otroligt duktig, Karin Erlandsson, hon bor på Åland, hon säger också att hon har helt enkelt valt bort, hon kom ut med en bok om att skriva där hon pratar om det här nu i år, om att man helt enkelt måste prioritera bort sånt som man kanske gillar om man vill jobba som författare. Och där känner jag, är jag verkligen redo att göra det?
Ja, jag fantiserar mycket om det. Alltså de två livsdrömmarna jag har av alla, som jag är oerhört nöjd med mitt liv, men två stycken som jag inte riktigt har lyckats med är ju skriva en skönlitterär bok och skaffa en häst. Och svaret på detta är Gotland. Flytta till Gotland.
Det är mycket snack om Gotland
mindre
faktiskt.
Jag bor där. Finns mycket billigare allting. Alltså, sen är det ju det här lilla problemet. Jag måste ju ändå ha något slags jobb. Vad ska jag jobba med då? Men det kanske bara kan jobba på distans. Jag vet inte.
Häst-youtuber kanske.
Ja,
jag bara slänger ut idéer nu.
Och då får hela tiden, då får helt enkelt mina barn börja bli uppryckta med rötterna för att mamma ska få förverkliga mammas olika ohållbara drömmar. Det känns också väldigt schysst.
Ja, men du får kanske vänta tills de flyttar hemifrån och sen drar du till Gotland.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du, apropå Marie Turchaninov, så var ju hon nämnd i DN av Lotta Olsson, den här förnämliga bokrecensenten som skriver mycket om barn- och ungdomslitteratur idag. Eller jag läste texten idag i alla fall, hon kanske skrev det före jul. Men hon nämnde också de här Pax-böckerna, har du hört talas om dem?
Ja, jag har inte läst, men jag har hört talas om. Men hur gamla är de? Kan de ha funnits?
De har funnits ett par år. Och de riktar sig till 9 år kanske plus mellanåldern. Och min 10-åriga, min dotter som precis har fyllt 10, Alice, hon läser de här. Hon önskade sig sådana i både födelsedagspresent och julklapp. Och det är en hel serie. Och som Lotta Olsson skriver så handlar de om mycket om de här nordisk mytologi som har blivit lite av en trend i barn- och ungdomslitteratur. Alltså väsen. Jag tycker barnen... Ja. Det har varit några olika julkalendrar och sådär, serier på det här temat också på sistone, och alltså radiokalendrar och så. Alltså barnen kommer... Amanda, hon bara, jo, men mamma, det finns vättar. eller vad det nu kan vara så där, hon blandar ihop det med
näcken liksom.
Och det är alltså Åsa Larsson som har skrivit de här böckerna, och så är de illustrerade också då. De är lite så här manga illustrerade. Jaha, kan man säga.
Ja.
Ingela Korsell heter
just det.
Åsa Larsson, Ingela Korsell, Henrik Jonsson står det. Åsa Larsson är ju som sagt superetablerad deckarförfattare, skriver de alla de här böckerna som utspelar sig i på Gotland bland annat då.
Jag måste tydligen henne alltid på Crime Time Gotland.
Ja, jag måste tydligen namedroppa Gotland i varje podd. Herregud.
Den nya Jens Lapidus.
Ja. Och de är fantastiska och är ganska läskiga. Lite olyckligt när vi just var på landet i kolmörkret att Alice just hade läst om mylingar, alltså små barnaspöken som knackar på dörren och var bruten. Sen så berättade hon för sin lilla syster, slutade med att ingen vågade gå upp på övervåningen, knappast ens jag, för jag blev helt rädd.
Ja, jag är ju så mörkrädd, jag skulle inte heller gått upp på övervåningen.
Ja, fan.
Utan barn som skyddar.
En annan koppling då, Vivica Sten var hennes dotter som heter Camilla, va, tror jag. De har skrivit också en serie böcker om lite så här övernaturliga väsen. Och Vivica Sten har skrivit de här Sandhamnsdeckarna och bor där. Och det här är också lite sån här maritim miljö, om jag förstår saken rätt. Och
maritim miljö, det låter otroligt överklass.
Det låter framförallt tråkigt, som så här Richard Attenborough.
Säg havet.
Ja. Nej, men det handlar faktiskt om både om miljöförstöring då, alltså hur det är villkoren att leva ute i skärgården till exempel, av havet då. Och sen så helt plötsligt så är det citat, någonting som knackar, dunkar mot båtens undersida när du är mitt ute på havet. Fan vad creepy!
Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Men alltså, det är barnböcker det här också.
Ja, också från typ 9 år. Så att de blir väl... De kan man kanske ge till... Det är alltid svårt tycker jag att ge presenter i den åldern. Ja, de är lite för stora för leksaker och lite för små för så här tonårssaker. Men det här är ju väldigt efterlängtat ofta.
Maria Turchaninovs böcker riktar sig till en lite äldre publik än, jag ska säga att man måste nästan vara tonåring för att uppskatta dem.
Ja.
Men, och vuxen för den delen också. Jag tycker att de är otroligt bra. Väldigt välskrivna och liksom, jag tycker att de också är en bra så här inkörsport i fantasy om man ställer sig lite skeptisk till fantasy, för det är mindre övernaturliga fenomen och mest naturen och väldigt tydligt, utan att det skriver på näsan, så en feministisk underton.
Ja, det är det. Pratar mycket om, låter läsaren förstå att patriarkala strukturer är problematiskt på olika sätt.
Och, ja.
Så jag gav den till vår tonåring och hon nappade tyvärr inte på dem. Men hon är inte heller någon fantasy-fan.
Men vet du, sånt kan komma och gå. Jag tänkte att nästa år kanske hon blir sugen på dem. Jag tänker själv... Jag tycker att ens egen smak kan ju också förändras ganska fort om man bara vågar testa sig på eller ge en bok en ny chans.
Och apropå fantasy och barn och litteratur så brast mitt hjärta nästan när ena dottern sa, nej men mamma, jag hade köpt Harry Potter då. Mamma, jag tycker att den är tråkig. Va? Hur kan du tycka att Harry Potter är tråkig? Och vi, du vet, bara projicerar, vi är lika varandra, jag och den här dottern, man projicerar sina egna liksom. Ja. Jag blev helt så här förstörd. Nej, men du vet, jag har ju fått se alla filmerna så jag vet ju precis vad som händer. Och det är klart, det fattar jag. Vi har låtit henne titta på alla de här filmerna 100 gånger. Och då bara, jag fattade inte då att då förstör jag förstås den här en del av den litterära upplevelsen. för henne.
Jag kan förstå det. Men samtidigt, nu behöver jag ju... Eller, alltså själv har jag ju verkligen inga problem med spoilers. Jag tycker att en bok liksom... Det är ju, men det anfattar ju den annan kanske inställning man har om man är barn. Då läser man verkligen kanske för spänningen och den där underbara känslan bara sugs in i en bok och måste veta hur det går. Men som vuxen tycker jag att fanns spoiler slutet, det är okej. Jag är mer intresserad av hur man kommer fram och på vilket sätt man kommer fram och hur boken är skriven än exakt hur den slutar.
Ja, jag har inte heller några problem med det, men det är också att barn har så jäkla bra minne. och det är liksom,
ja, det är sant. Ja,
jag kommer ihåg varenda detalj liksom, och det kanske också är så att hon har fått det visuella presenterat för sig, då är det så svårt att fantisera hur...
Ja. Ja, det kan jag fatta. Man liksom satt i en värld, då är det svårt att liksom bygga upp den på nytt i sitt huvud, och du förlorade lite av magin eftersom man inte skapade den själv.
Ja, så ett varningens ord till er föräldrar där ute. Låt dem inte se Harry Potter. Nej. Eller så får ni göra precis som ni vill. Du, jag ville prata om en helt annan grej, du som är journalist. Har du hängt med i den här debatten kring Claes Relotius, den här tyska journalisten?
Ja, på Der Spiegel som bara har fabricerat en massa reportage.
Exakt, 33-årigt superstjärnskott, och ett par veckor före jul så bara raserades hela hans korthus av flera års skrivande, massor av journalistpriser liksom på toppen av sin karriär, ung, snygg, framgångsrik, så bara krasch. Han har hittat på hela skiten systematiskt under så många år, och Der Spiegel som är någon slags symbol för liksom den seriösa pressen.
Ja.
Helt otroligt.
Kan man jämföra det med The Economist kanske, eller ja, men folk vet ju vem Der Spiegel är, vad Der Spiegel är, jag kanske inte berätta om det. Men jag läser här att han har fuskat i bland annat reportage om en jemenitisk fånge i Guantanamo, om den amerikanska NFL-kärnan Colin Kaepernick, om barn kidnappade av terrorgruppen IS, som en kvinna som bevittnade ett dödsstraff i USA. Alltså, det är ju, bara, liksom, man bara hör om temat på de här artiklarna, känner man att man vill läsa dem för det låter så spännande. Och så bara, ja men, tillåter sig själv att hitta på. Det är ju otroligt sorgligt.
Otroligt sorgligt, själv. Ja. Och ensamt.
Ja, exakt. Men också så sorgligt, för det finns ju rötägg i alla branscher. Det finns liksom en rövhatt var man än rör sig. Men i dessa tider när journalistiken är så... Ja, men det går så dåligt för journalistiken. Ingen prenumererar på tidningar längre. Jag vill betala för journalistik.
Då den är ifrågasatt. Det är ju demokratisk fara i att liksom slänga ytterligare vedtrend på den här fake news-brasan.
Precis. När folk inte vet skillnad mellan att kolla på någonting på YouTube och läsa en seriös tidning, och det visar sig att journalister på otroligt, eller en journalist på en otroligt seriös tidning bara producerar, ja, men hitta på sina reportage. Det är ju verkligen ett lågvattenmärke.
Extremhögern i Tyskland har självklart nappat på det där, för Der Spiegel är ju anti-Trump, det får man säga, i sin hållning.
Ja,
och flera av artiklarna har handlat om hur kunde den här mannen bli vald till president, som i väldigt, väldigt många andra tidningar då.
Ja.
Men bland annat så hade den här Claes Relotius åkt till en liten ort i Minnesota och påstod sig då ha intervjuat en massa människor där under flera månader, och så kom han tillbaka med ett jättelångt reportage om det här Fargo. Jag kommer inte ihåg vad det hette, men namnet påminner om det där Fargo, kom du ihåg den där filmen?
Ja,
men någonting
okay.
Sånt. Och det är att spela sånt jäkla högt spel, för det är väl klart att någon människa i den där staden är intresserad av vem, någon tysk som har varit där som alla känner till vid det här laget och har skrivit någonting i en av Europas största tidskrifter. Och då hade en tjej därifrån Google translatat på tyska och insett att det här är fel, allt är fel, liksom 99% är påhitt. Och det enda som stämmer är invånarantalet och var orten ligger i delstaten. Nej. Ungefär. Och resten är bara skit. Och hon skrev det till Der Spiegel, fick inget svar, månaderna gick. Och vilket är något oerhört också, att de bara liksom inte... De har 60 anställda faktagranskare på Der Spiegel. Hur fasen,
60 stycken anställda, det låter som alla en liksom, dröm.
Ja,
tänk alla, att ha så många, det är ju, ja.
Precis, otroligt stora resurser då man jämför med andra tidskrifter. Och ändå, är det som att han hade sån strålglans, den här Claes Relotius, att liksom, vi vågar inte ifrågasätta. Eller, för ändå, de hade ju också, det som blev hans downfall så att säga var att en journalistkollega till honom var med i Syrien, tror jag det var, han skrev ett reportage därifrån. Och började till slut ifrågasätta. Ja. Och liksom till slut så tog han på sig, vid nästa reportageresa, då tror jag att de var i Arizona eller någonting, så åkte den här killen, kollegan faktiskt, och intervjuade, frågade alla människor som var citerade i Claes Relotius reportage. Har du blivit intervjuad? Nej, jag har aldrig pratat med killen. Och först då lyssnade cheferna.
Alltså vilken ångest den här journalisten måste ha, alltså den här Claes Relotius måste ha gått omkring med. Alltså tänk den där skräck, det måste ju vara en lättnad för honom att bli avslöjad.
Det ja, måste på något det. Sätt. Det är lustigt att jag har läst den här historien förut. Det var en kille som när jag bodde i USA som då var också sån här upphöjd ung, superhyllad runt 30 liksom, journalist, ja, på The New Republic, som också är så här super väl etablerad, ansedd tidning. Han åkte ut med buller och bång, han hade hittat på. Och sen så var det en på The New Yorker för inte alls länge sedan, också ung kille. Så var det någon sportjournalist i Danmark som hade hittat på typ 300 artiklar också. Så här. Det händer ju ändå med jämna mellanrum. Och 9 av 10 är just unga män som liksom har nått en viss framgång. Och det roliga, alla de här fallen så säger killarna så här att ja, jag var så rädd för att misslyckas. Jag var liksom tvungen att lyckas varje gång. Och när inte
reportaget gick som det gick. Det är ju ett misslyckande.
Ja, jo men absolut. Och det är så intressant. Det är bara rent psykologiskt liksom, så att säga, som case. Ja. Att man tänker så. Att det här yttre beundran liksom, eller prestationen är viktigare än överskugga liksom allt.
Men jag tror det, vårt samhälle tror jag det är viktigare för män att vara framgångsrika än för kvinnor. Alltså det finns, jag känner att det finns kanske större, eller det finns liksom en större press på män att vara liksom framgångsrika inom karriären.
Ja, det tror jag absolut. I många samhällen, ja, de allra flesta.
Men hör du, så tänker jag på det här, det finns i Finland, har det funnits flera stycken fake läkare, som alltså människor som typ har studerat till liksom att bli läkare men att bli färdiga, eller som inte liksom alls har någonting med branschen att göra, men som ändå utgett sig för som läkare och jobbar i flera år.
Alltså de har fått en licens, de hade fejkat, ja, sina betyg.
De har eller? Fått ett jobb, alltså jag tror att någon får fejka liksom.
Läskigt, shit, jag får nästan gåshud, vad otroligt, ja, men, otäckt.
Visst är det. Men då tänker jag att, men när man hör om en sån här sak, då känner man ju bara att herregud, vilken dåre. Vilken, liksom, tänk att det är ju som inte hela branschen som skadas av det. Men journalistiken känner jag verkligen att då är det en hel bransch som blir lite, får en spricka i sig när det kommer fram att folk hittar på sina, hittar på reportagen. Och precis som du sa med extremhögern, jag menar extremhögern, vare sig det är Sannfinländerna, Sverigedemokraterna eller vad heter de i Danmark?
Danske Folkepartiet.
Just det. Drog ner på public service-budgeten med 20-30%. Och det är någonting som Sverigedemokraterna också vill göra, helt enkelt. För något, en mindre budget för public service och journalistik överhuvudtaget. Det är ju verkligen inte i deras intressen att objektiv journalistik ska nå röstarna. Det är otroligt skrämmande. Och då känner jag att en sån här incident, och flera sådana incidenter, gör det inte på något sätt bättre eller mer motiverande för folk att förstå varför det är viktigt med journalistik.
Ja, jo, och Donald Trumps ambassadör eller amerikanska ambassadören i Tyskland hoppade ju såklart, tog tag i det här direkt och liksom citerade, och jag vet inte ens om kanske eventuellt även Donald Trump gjorde det. Har du sett Outlander, den här succéserien på...
Nej, men en massa olika människor har rekommenderat mig den. Liksom, det där var väldigt erotiskt och lite feministiskt. Har du sett den?
Ja, fattar inte det feministiska i denna serie. Kan någon snälla förklara? För det första är den är väldigt snyggt filmad och intrigen är spännande. Den utspelar sig parallellt till två olika tidsepoker. Det är en kvinna som liksom reser genom tiden till 16- eller 1700-talet Skottland. Alltså från efterkrigstiden eller 45 då precis vid andra världskrigets slut då från England eller Storbritannien. Hon är uppe och återförenas efter kriget med sin fästman eller sin man, och de är uppe och turistar i Skottland, och sen så råkar hon helt enkelt förflytta sig på olika övernaturliga sätt till samma plats.
Så typiskt.
Flera hundra
så
år
typiskt. Man åker på semester.
Ja. Och så lägger man handen på en jävla sten. Och så står man där. Och så har man en kjortel på sig. Alltså jag hatar när det händer.
Ja. Ja.
Men som tur är så finns det en skitsnygg skotsk kille i kilt där som tar hand om henne då. Och så finns det en massa, en riktigt ond jävel från rödrockarna då, de här engelska kung George-armén som är ute efter att ta över Skottland från klanerna, och så är det diverse krig och förvecklingar. Och Claire, som hon heter, hon är ju lika vacker i vadmal som hon var i dräkt.
Så givetvis.
Hon, givetvis, men också väldigt smart och bildad och lyckas hitta, liksom skapa sig någon slags liv där, och sen så ska hon försöka komma tillbaka. Och sen så är de här, så finns det, så hittar hon liksom anfäder till sin make bland annat då, 45, och då blir det intressant, så här, kan hon ändra på historien, och så slits hon mellan de här kärlekarna. So far so good, jättekul, som sagt, snyggt filmat, snygga människor, fantastiskt gott landskap, väldigt mycket hästar, allt som jag gillar.
Okej, okay, sold.
Precis, så det är väldigt mycket älskog framför olika brasor. Där någonstans blir det liksom harlekin. Alltså, ibland börjar vi faktiskt fnittra, jag och min man, när vi sitter och kollar på det där, och snubben som hon ligger med då, den här skotten, han har såna otroliga bröstmuskler som man bara kan få när man ligger på gym och lyfter skivstång liksom 8 timmar om dagen med en PT. Finns inte en chans att en skotte skulle se ut så. Så varför är han solbränd hela tiden också? Han är från Skottland. Det är fan 1700-tal. Men okej, okay,
alltså, det här tidsresande, är det du stör dig mest på?
Nej, jag stör mig inte så mycket på att han har en jättesnygg gymmad kropp. Ibland blir det bara lite komiskt, förstår du, när folk ska vara så himla, och hon är så himla, himla snygg hela tiden, även när hon är skitig liksom.
Men alltså, jag brukar ju backa så fort jag hör kostymdrama, men trodde jag pallar det här. The Crown gillar jag för över, i och för sig. Men är det, ja, men fan, jag ska, om du också du säger att jag ska kolla på det, ska jag få ge dig en chans. Outlander, säger du.
Ja, kolla på Outlander. Och nu så lämnar jag dig med en cliffhanger. Sen vill jag prata om hur du reagerar på stjärtsmiskarscenen. Så jag säger inget mer.
Okej, men då får vi bara avsluta den här podden, så ger jag mig in i Skottland på 1700-talet.
Ska du läsa någonting då, förutom Outlander-grejen den här veckan?
Jag ska, men alltså, Jenny som är en kompis till mig och som lyssnar på vår podd, hon har tipsat mig vid två olika omgångar om James Freys. Det var också tips om Bright Shining Morning, som verkligen älskar väldigt mycket, som också försökte tvinga dig att läsa, som utspelar sig i LA, och som en väldigt fin bok av James Frey. James Frey är ju han som skrev A Million Little Pieces, på tal om att bluffa.
Det var också han som vi nämnde, som fick Bad Sex in Fiction Award.
Just det. Han vet inte mycket om honom.
Han har all sperma.
Ja, just det.
Hur kunde du glömma sperma.
Men jag försöker lägga sånt bakom mig. Alltså.
Ja, jag förstår det. Ja, vi går vidare.
Men The Final Testament of the Holy Bible by James Frey, som utspelar sig i New York i nutid, och där kommer tydligen Jesus Kristus tillbaka till New York City och försöker orientera sig fram i storstaden.
Ser han ut som Aslan?
Ja, han är ett lejon. Men alltså, jag vet att, alltså, Jenny har tips om det här tidigare också, för jag till och med köpte den och har legat på mitt soffbord i ett år nu. Och nu sa hon, och hon skrev faktiskt på Instagram att speciellt du borde, du ska verkligen uppskatta den. Hon är nyfiken på din analys kring den här boken. Så att,
jag hör vad du säger, Jenny. Jag ska hörsamma ja. Detta. Mm.
Så jag tänkte ge mig an med den. Jag har det som jag brukar läsa nästan alla böcker på Kindle, men den här har jag beställt som ett fysiskt exemplar, så det ska bli en spännande upplevelse att läsa den också.
Ja, men det är fint ändå att James Frey är lite följeslagare också här i podden.
Och det ser man, man kan skriva kanske en jätterolig sexscen och ändå skriva en superbra roman
ändå
om
Jesus. En fullvärdig människa.
Exakt.
Han har i alla fall inte hittat på sina reportage. Jo, just det, shit, det hade han ju visst gjort.
Men det gjorde han ju, han hittade ju på en massa kring ja,
det gör vi alla pieces. Nu tiden, tydligen. Det är tydligen en trend.
Ja, men jag känner ändå, när det han kommer till det, man får ändå skilja på litteraturen och journalistiken.
Det får man göra och
ingen tror väl att Kalle Knausgård liksom allt har hänt honom som har skrivit sina böcker. Jag menar, det är ju också hittat på.
Så klart man måste liksom, vad heter det, never kill a good story. Alltså man måste ju få salta lite ändå.
Precis, det måste man väl. Men så får inte en journalist säga. Man måste få salta lite.
Men nu sa du det i rollen som författare. Det hörde jag med den rösten.
Ja.
Just det, nu är det snart dags att avsluta den här podden. Men jag ska uppdatera dig om min första vecka utan Instagram. Fan vad svårt det är, Peppe. Jättesvårt.
Är det det? Ja. Jag är så glad att du säger så att du inte är så övermänniska som bara gör någonting annat.
Nej, och dessutom har jag fuskat genom att liksom lägga upp lite på mellan raderna Instagram. För det tänkte jag att det måste jag ju få göra. Det är ju ändå
det är ett
oproffsigt
jobb.
Annars. Ja. Så då kunde jag liksom smygtitta lite. Ja. Men alltså, mitt pekfinger söker sig till den där jävla appen hela tiden. Förlåt att jag svär så mycket. Så då har jag försökt kompensera det här knarket genom att nyhetsknarka. Det är därför jag är så otroligt inläst på såna här saker som Klas Relotius och så vidare. Du kan fråga mig om så här, vad beslöts i kommunfullmäktige förra året i Stockholms kommun? Så kommer jag typ ha läst
det. Du bara, funny you should ask.
Ja, precis. Utvecklas till världens tråkigaste bäst. Visar ännu värre än vanligt.
Men hör du, ett tips jag har är att ha en bok redo i liksom bokappen på telefonen. Så när fingret smyger sig mot Instagram eller ja, Facebook är inte ett problem för det, för du är inte med där. Så då försöker man bara styra lite vidare och så klickar man på bokappen och så läser man, gud vad präktigt det här låter. Men för mig funkar det faktiskt.
Men gud, vilken
och så
bra
läser
idé.
Man istället ett kapitel där.
Det ska jag göra. Bra grej. Med de orden så tycker jag att vi säger hej då och tack för att ni lyssnar. Alltid så himla kul att prata med dig.
Det är så magiskt.
Ja.
Och tack för att ni ställer, kommenterar och är inne på vårt Instagram och ibland på Facebook också. Bara hör av er med tips och korrigeringar och hejar upp. Det värmer mitt gamla hjärta.
Ja, och så jäkla kul också. Stoppa oss i bokhandeln eller vad som helst och säg, det här ska ni läsa.
Hör du Karin, det var a privilege and a pleasure att tala med dig också den här veckan.
Ni är så artiga borta i USA, men tack tillsammans. jättehärligt och vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.